Psykiatrikerna.
Hej och varmt välkomna till Psykiatrikerna med mig, Simon Kjag och min kollega Anders Hansen. Idag får vi prata med en man som vi träffat tidigare, nämligen Richard Dawkins.
Och Richard Dawkins var med i Psykiatrikerna för knappt 2 år sedan. Han är evolutionsbiolog vid Oxford och väldigt uppmärksammad och framgångsrik, man säger, populärvetenskaplig författare också.
Ja, han är ju en av mina gamla idoler, får man säga, sedan tonåren efter att jag läste den här Själviska genen.
Berätta, vad var det som gjorde att du reagerade så på den?
Nej, men jag tyckte att det var så intressant, just den här insikten om att man kan använda liksom molekylärbiologiska eller evolutionära perspektiv på att förklara mänskligt beteende. Och han gjorde det på ett väldigt elegant brittiskt sätt också.
Mm, och den blev enormt framgångsrik. Den kom väl i mitten på 70-talet. Den som vill lyssna mer om det kan gå tillbaka till det avsnittet med Richard Dawkins. Men när vi träffade dem då, i december 2015 var det. Och nu då så träffar hon dem igen i juni 2017. Och sen dess har ju mycket hänt av världen och med världen, och vetenskap och fakta i allmänhet ifrågasätts på ett sätt som vi inte riktigt har sett tidigare. Och det tyckte vi var en bra utgångspunkt för vår diskussion med Richard Dawkins.
Since we met in December 2015, I think it's fair to say that the world is a completely different place.
It's gone mad, yes.
Tell me about what role science has in this era of alternative truth. And
well, the role of science should be to try to clear up alternative truth and to teach people to think critically and to evaluate evidence. The only reason to believe anything is good evidence. And people who believe things for emotional reasons are doing a great disservice to humanity and the world.
But this is a time where we have... science is being questioned in a way that we have not seen before, at least not in my lifetime. So how do we present the truth in a world of...
It's not just science that's being questioned, it's the very idea of truth that's being questioned. Almost like 1984, the Ministry of Truth, which was all about lies. Trump, of course, is completely about lies. He's simply incapable. I don't think he even knows what the truth is. The truth to him is just anything that sounds good. That's the definition of truth. In the Brexit campaign, we saw lies, 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 lies. People voted for lies. We're in a sad state, and it's up to science to try to remedy that by teaching people that truth matters and that the only reason to believe anything is evidence.
I was just going to ask you about the 1984. I just reread it, and this one sentence that's really scary, that's about first they steal the words, then they steal the meaning. I can't help but relating that to what Trump has said about fake news. And
I agree. It's not as bad as that yet, of course, but it's a beginning. It won't last, I don't think. I mean, Trump won't last, and I think there'll be a big reaction again. Well, there already is, of course.
If we look back 20 years ago, I think that most people would accept that what was in the New York Times or CNN or something like that was, if not the truth, at least close to the truth. And then you could have different opinions about it. But today we live in a world where we really have relative views on what's reality.
You can fact check. And I mean, in a way, the internet, although it purveys lots of lies, it does provide you with the means to check facts. And it's not that difficult to do, and perhaps people will soon learn to do it.
Ja, det är en oerhört fascinerande diskussion alltså, och faktiskt en situation som vi befinner oss i liksom rent historiskt sett, där vetenskapen verkar ifrågasättas allt mer och vi blir osäkra på vad är sanningen? Finns det någon slags objektiv verklighet att förhålla sig till? Är det allting bara en fråga om vad vi själva tycker?
Mm, det börjar kännas så. Och jag tycker inte minst med hur stor del av folks nyhetskonsumtion som kommer från sociala medier, där man liksom serveras den typen av artiklar och information som man vill ha, kort och gott, som folkens omgivning läser. Och nu kan alla vara sin egna broadcaster, så att säga. Så det är mycket ovetenskapligt tyckande som liksom infiltrerar allt från miljödebatten till... allt typ av science, egentligen.
Jag berättade för dig att jag var i San Francisco alldeles nyligen, och då fick jag nya data på hur mycket man konsumerar olika typer av medier. En genomsnittlig amerikan i och för sig då. Men jag minns inte exakta siffrorna, men det var så tydligt att den absoluta majoriteten av, ska vi säga, mediekonsumtion när det gäller nyheter kommer ju via sociala medier och inte via traditionella medier längre. Så att det är så tydligt att det är det som präglar ska säga, vår uppfattning. Och om det då är information som har någon slags mer relativt förhållningssätt till fakta, så får det ju stora konsekvenser. Och det var egentligen det som Trump insåg, att han kunde bygga på det.
Mm. Och om man ser våra lyssnare, eller de vi intervjuat, som någon slags tvärsnitt av intellektuella, så råder det ingen tvekan om var de står vad gäller synen på den amerikanska presidenten.
Nej, generellt sett så skulle jag tro att det är väl en relativt stor andel som är lite mer kritiska.
Mm. Något som man ibland kan läsa i sådana här typ av artiklar, det är liksom genen för ditten, genen för datten, och att gener skulle vara bra och dåligt. Och Richard Dawkins är ju evolutionsbiolog och duktig genetiker, eller duktig inom genetik. Och något man har skrivit om många gånger är att gener kan man liksom inte se på det sättet, utan gener kan vara både bra och dåliga beroende på vilket sammanhang de befinner sig i.
Verkligen, det har ju varit mitt intresse för en ganska lång tid att försöka peka på just det. Jag menar, som psykiatriker så arbetar vi med saker som liksom blir ett problem, annars är det ju inte psykiatriskt intressant om det bara är fördelar. Men det är ju intressant då att en del av de gener som förklarar eller åtminstone kan öka risken för olika psykiatriska syndrom kanske också kan vara förknippade med någonting som de flesta skulle anse som positivt.
Exakt. Och som utgångspunkt för diskussion med det så valde jag att prata om något som man har nämnt som exempel tidigare, och det är en form av insekter som tenderar till att flyga rakt in i lampor. Och det kan ju se ut som de är god självmord, men det är det förmodligen inte de.
I use this as an illustration of asking the right question. You can call it suicide behavior in moths when they fly into the candle flame, but what they're actually doing is a mistake. They're probably, what they're doing is they're using a light compass. We know that many insects use the sun compass or a moon compass. They keep a celestial object at a fixed angle relative to their eyes, usually just by getting a particular ommatidium of the compound eye, probably. Well, if you do that with an object at optical infinity, like the sun or the moon, it's fine because the rays are parallel from an object that's infinity. But the candle is not at infinity. And if you follow exactly the same rule, which is a very good rule when it's the sun or the moon, you fly in a logarithmic spiral into the candle flame. So it's not suicide behavior, it's a misplaced, a misfiring of a useful piece of behavior, which is the sun compass. And very often when we ask the question, a Darwinian question, what is the survival value of X, we've got to make sure we're asking the right question. It could be like the moths flying into the candle flame.
Yeah, and that's so interesting, I think, when it comes to human behavior, because you have genes that are related to bipolar disease. But they turn out also to be important for creativity.
Well, yes, and it could be a very similar case to that.
Yes, and anxious being anxious could have, is, I mean, being overcautious was probably an advantage, but yes. Now it turns into anxiety. Yes. And so,
well, there's, in any case, I think there's a balance between incompatible selection pressures. We see it all the time when, for example, there's pressure from predators to run faster and faster and faster in evolutionary time. But that means elongating the legs, which means they're more likely to break. So there's counter pressure to not elongate the legs. So the result is a compromise. The result is a compromise also in those cases where vigilance, fear, if you're too skittish, too risk averse, then you never get any eating done because you're all the time worrying about predators and dodging your own shadow. But if you're not risk averse enough, you get eaten. And so again, there's a compromise. Everything is compromise.
När man hör någon prata så säger jag som dig, Simon, när man vill vara brittisk akademiker när man hör det.
Verkligen. Det låter så vansinnigt smart. Det låter så intelligent när man pratar brittiskt akademiskt.
Ja, så är det.
Ja, men du, alltså jag tänkte på en sak med den här liknelsen. Mått är väl en nattfjäril på svenska. Det är ju intressant därför att på sätt och vis så verkar det ju som att det här var liksom inget problem förrän någon, ska vi säga, människa introducerade förekomsten av ljus. Då blev den här sättet att navigera blev en nackdel för nattfjärden. Innan dess var det liksom inget problem.
Precis.
Och det går ju lätt att dra en parallell till oss människor, att många liksom saker har fungerat bra tills man introducerar någon ny teknik och då helt plötsligt så funkar inte det här beteendet längre. Jag ser till exempel sötsug som tidigare varit säkert väldigt fördelaktigt att skaffa föda, men nu med introduktionen av kalorier i överflöd så blir det ett stort dilemma för en stor del av mänskligheten.
Exakt. Och vi har så svårt att se de proportionerna. Vi ska återkomma till det, att vi har gjort den här förändringarna i vår livsstil på så kort tid, på ett par hundra år, och evolutionärt så är det en blinkning, och naturligtvis har inte våra gener hängt med under den perioden, och gener som tidigare kan ha varit evolutionärt gynnsamma blir plötsligt en belastning för oss och ställer till det. Och ett sånt exempel är precis det du sa, Simon, att gener och mekanismer som gör att vi har ett kraftigt sug efter kalorier, de är gynnsamma i en värld där det inte finns några kalorier, men de blir plötsligt en belastning i en värld där det finns ett överflöd av kalorier som vi lever i nu. Jag tycker det är intressant att se att många accepterar de här, den evolutionära påverkan på människan per se, men man har väldigt svårt att acceptera och inse att det också skulle kunna påverka hjärnan och inte minst våra mentala egenskaper och våra personlighet och våra beteenden.
In Sweden at least, evolution, most people accept it per se. And they don't have no problems accepting that a lion is adapted to the life on the savannah, or an ice bear has to endure cold weather and so on. But that humans should be adapt or have evolved in a environment that is totally different from the ones that we live today, and that should affect our mental abilities. That seems very far for people to accept that.
Yes, I mean, we are African apes. We're tropical apes, and. We now live as far north as, well, Greenland and Alaska. So in a way, it's an astonishing tribute to how versatile we are and how our brain enables us to survive in such a diversity of environments, by wearing clothes, by wearing fur seal skins and things in northern latitudes, by using fire, by heating our homes, and it is surprising in a way that we don't suffer more mental illness than we do, because we are in such an alien environment.
Yeah, that's a very good way to look, to just turn it around and say, why aren't more, does more people have a problem with it? I think one of the reasons that many have a hard time accepting it is that it questions the free will. You have these a lot of processes in the brain that are really powerful, and they affect sort of below the radar of consciousness. Of course we have some free will, but not to such a large extent that we believe, maybe. And that's why this is hard to...
Well, whether we have... I mean, free will, of course, is a very difficult philosophical question, and I think that any scientist pretty much has to accept that everything we do is ultimately determined by the laws of physics and by things that happen at a molecular level in our brain. So when we think we're taking free decisions, we're actually it's not free, but of course it feels free. Mm. And we think it's free, we believe it's free subjectively, and maybe that's all that matters.
Det där är ju så himla intressant, tycker jag. Vi borde verkligen sätta oss nu och diskutera ordentligt fri vilja med någon person som verkligen kan det här. Men jag tycker det sista han säger här är ju verkligen poäng. Att, jag menar, fri vilja är förstås ett svårt filosofiskt problem, men ur ett pragmatiskt perspektiv så blir det ju rätt komplicerat om vi nu utgår från att vi inte har fri vilja. För då spelar det liksom ingen roll vad vi väljer att göra. Helt plötsligt ska man då göra massor med saker som man, jag menar, som inte alls är bra.
Nej, verkligen. Jag håller med dig. Det finns någon determinism i det som såklart blir helt oacceptabel om man drar in absurdum. Men...
Ja, det blir en slags destruktivitet i det hela om vi inte tror att vi faktiskt kan påverka våra egna val.
Men samtidigt så är det ju så utan tvivel att många processer pågår i hjärnan under medvetandets radar som påverkar våra beslut på många olika sätt. Och vi är inte medvetna om det. Och en del av dem är evolutionära rester som ett arv från lång, lång, lång tid tillbaka i historien. Liksom.
Verkligen, och jag menar, det ligger väl också lite i ditt intresse. Du har ju skrivit en ny bok här nyligen som diskuterar lite det här perspektivet.
Ja, precis. Den här heter Fördel ADHD och handlar om ADHD ur ett delvis evolutionärt perspektiv. Vad de drag vi kallar ADHD förmodligen har inneburit historiskt. Och varför inte svart och vitt ADHD? Många patienter kommer att fråga om de har ADHD. Alltså om det fanns ett svar, ja eller nej på det. Jag försöker förklara att det är en skala som vi alla befinner oss på. Jag tror att vi har flyttat in fler och fler på ADHD-sidan i skalan. Eller i den skalan. Med det sagt så vill jag absolut inte bagatellisera ADHD för ett jättelikt problem. Men jag tror att någonting är konstigt när man ska sätta psykiatriska diagnoser på 10-15% av befolkningen. Och det som du sa någon gång, det är många människor med olika psykiatriska diagnoser som har stora tillgångar och fantastiska förmågor som allt för ofta missas.
Jo, jag håller verkligen med. Samtidigt så är det väl ändå så att samhället har förändrats. Alltså, samhället ställer andra krav på oss som medborgare än vad det gjorde bara för en 20 år sedan. Bland annat med introduktionen av sociala medier, digital teknologi och så vidare. Jag menar, en sån sak som uppmärksamhet är ju ständigt utsatt i den värld vi lever i nu.
Och det kommer nog bara bli mer och mer och mer med tanke på att artificiell intelligens och sådär ersätter allt mer kvalificerade jobb, så det ställer högre tankemässiga krav på de jobb som är väl kvar.
Vad skulle liksom fördelarna med just ADHD vara då, utifrån det du har skrivit om?
Ja, en som fördel är förmodligen till hyperfokus, en väldig drive och energi liksom, om man hittar det man väl tycker är intressant och roligt. Många, nu är det svårt att studera genetik bakom entreprenörskap, men jag har gjort en del försök, och de gener man har hittat är också, om man har hittat samma tycks vara viktiga bakom ADHD. Genetiken bakom ADHD är naturligtvis också extremt komplex, men det tycks finnas ett genetiskt överlapp där mellan de båda. Och många med ADHD, långt ifrån alla, men många tycks vara mer kreativa, framförallt inom det divergent tänkande. Divergent tänkande är kort och gott förmågan att tänka utanför boxen. Så jag tror att utan att generalisera allt för mycket så har många stora fördelar som ibland är outnyttjade, därför att skolan har nog varit ganska mycket one size fits all, tror jag.
Alltså, vi har ju preliminära data på ADHD som, utan att gå in i detalj, talar för någonting som jag tycker är ganska fascinerande, och det är just att det verkar som att personer med ADHD just har en väldigt stor potential när det gäller divergent tänkande, alltså förmågan att tänka utanför boxen och så vidare. Men tyvärr så blir liksom ändå konsekvensen, på grund av svårigheter att fullfölja,
exakt,
så blir det faktiskt i slutändan färre produkter av de här väldigt många idéerna. Och man undrar ju, hur skulle man då kunna underlätta för personer med ADHD eller drag av ADHD att liksom kunna dra nytta av den här ökade potentialen till att generera idéer, så att det verkligen kommer dem och samhället i stort till nytta?
Ja, precis som du säger, själva divergenta tänkandet är bara en del av en kreativ process. Sen måste man faktiskt göra något av det här. Det blir en idé, och många fallerar där för de saknar systematik. Och jag tror kanske att träna systematik så att man blir tillräckligt bra på det. Men det många har sagt också, som jag har skrivit i den här boken, är att arbeta med folk som är bra på annorlunda saker än vad du själv är bra på. Komplettera dig själv. Sök inte lika barn, kanske inte leka bäst i det här fallet, utan hitta folk som kompletterar det så att du får utlopp för de här.
Ja, och nu kan jag tyvärr inte erinna mig författaren till den boken. Jag tror att den heter Drive for Diversity, som en amerikan som ganska nyligen sammanfattade forskningsläget när det gäller just fördelen av att arbeta i diversifierade grupper. Alltså man menar ju liksom att ha olika perspektiv, olika kulturer, olika bakgrund i grupper underlättar just för innovation och nya idéer. Där var väl liksom budskapet var ändå att i princip är det ju sant att det är så. I princip är det en fördel att vara diversifierad i en grupp för innovation, men det är bara en fördel om man aktivt skapar goda förutsättningar för den gruppen. Om man bara låter gruppen vara diversifierad och sen inte gör någonting åt gruppen, så att säga, då verkar det faktiskt vara sämre resultat. Så att det ställer större krav på liksom den som leder gruppen, och jag menar, om man nu tänker i större perspektiv, samhället i stort, för att faktiskt skapa förutsättningar för att den här fördelen ska kunna komma till stånd.
Precis, och det var också en poäng med boken, att de här fördelarna som kan vara förknippade med ADHD, det är inget som man får utväxling på automatiskt, utan det finns en del trick, så att man måste nog kanske fundera lite annorlunda för att de personerna ska kunna få utlopp för de här talangerna. Till exempel att de behöver ofta mer frekvent feedback och kanske lite kortare uppgifter med ständig återkoppling för att de har nedsatt arbetsminne och så vidare.
Det finns liksom praktiska saker man skulle kunna göra på alla nivåer egentligen för att den här potentialen skulle kunna komma till att blomma ut i mycket större utsträckning.
Jag tror också det. Och det var därför jag ville skriva boken. Jag tror att vi i vår tid har varit dels lite one size fits all. Sen tror jag också att det är så att vi har genom att sätta så mycket psykiatriska diagnoser och börjat, vi har en naturlig drift att kategorisera vår omgivning. Vilka växter kan jag äta, vilka kan jag inte äta, vilka djur är farliga och så vidare. Vilka människor kan jag lita på, vilka kan jag inte.
Det är roligt att du säger det. Jag tänker på min favoritfilosof Martin Buber, minns när jag var yngre. Det var ju liksom väldigt enkelt sätt att förhålla sig i verkligheten. Men han menar ju liksom att vår stora olycka är ju att vi kategoriserar. Liksom. Och i och med att vi kategoriserar så dödar vi oss själva faktiskt.
Ja, exakt. Det ligger mycket i det. Och den här driften att kategorisera är ju väldigt grundläggande. Den har hjälpt oss att överleva. Men
väldigt effektivt sätt att förhålla sig till verkligheten.
Verkligen. Vi måste kategorisera. Vi kan inte ta in all information och liksom göra för sofistikerade analyser, för det har man inte hunnit med.
Samtidigt så tänker man sådana saker som många ångesttillstånd och så präglas just av att man kategoriserar för mycket. Svart och vitt, bra, dåligt.
Liksom. Oftast svart då liksom.
Oftast svart, ja. Precis.
Som är någon
precis.
Slags default-läge, därför att om man är osäker så ska man anta fara. Det har lönat sig då liksom.
Vi behöver arbeta mer med gråskalan liksom. Det där går väl egentligen tillbaka till det här med alternativa fakta. Att vi har hamnat i en situation där man är liksom, det handlar om polemik antingen eller liksom.
Precis, därför att folk klickar på sånt som är snabbt. Vår attention span sjunker när vi bombarderas med så mycket information.
Exakt.
Och då fördummas vi. Vi missar de här nyanserna.
Då har vi inte tid med gråskalan liksom.
Precis, exakt.
Nej, men det är superintressant.
Om vi ska gå tillbaka till Dawkins här efter den utvikningen, så är ju Dawkins ateist och väldigt stridbar ateist och håller föreläsningar om det. Och i USA så är han ju kontroversiell figur, får man ju säga. Någonstans runt 40%, strax under 40% är numera kreationister i USA. Alltså tror att jorden är 6000 år. På fullt allvar tror att jorden är 6000 år. Skapades av Gud och som stoppar ner alla djur och människor så samtidigt. Och under de här föreläsningarna så...
Man kan liksom ana lite ett leende på dina läppar.
Ja, men absolut. Jag tycker att det är märkligt i vår tid av upplysning att så många kan gå på sådana saker. Det tycker jag är konstigt. Men jag kunde inte låta bli att fråga honom om den här om hans ateism och hur han tas emot när han föreläser de här sakerna.
I think this year for the first time the opinion polls put it down at 38%. Admittedly, it's not that much, but sort of psychological barrier, the 40%. I mean, it's a shocking figure, even
incredible.
So. Shocking.
Yeah. Incredible. And how does people like with those view, how do they correspond to you? They write, I can imagine that they tweet.
Well, a bit. I mean, it's mostly ignorance. They just don't know much about it. And they get fed false information by their religious leaders, of course, all the time.
Do they come to your lectures?
They don't come. They sometimes stand outside and hand out leaflets, but I've almost never had any of them come to my lectures. About, I think, about two exceptions. There was one exception when I gave a talk at Randolph Macon University Women's College in Virginia, and it happened to be in the same town as Liberty University, so-called, which is the one founded by Jerry Falwell. And the Liberty University students came in a body and occupied the front two rows of the auditorium and monopolized the questions. And that was fun. I mean, I enjoyed that because the criticisms were incredibly easy to knock down. You just knock them down one after another amid roars of delight from the women of the host university, of course.
How do you get your point across, apart from, I mean, the obvious that you have better arguments? How do you get your point across to someone like that, if it's possible? Sometimes it isn't, of course, but...
Well, if they really, really dug in their toes on their childhood indoctrination, there's nothing you can do. But I think there are lots and lots of people who vaguely have some kind of ill-formed idea that there's something wrong with evolution because they've been told it often enough, and it's much easier to get across to them. Just tell them the evidence.
Så det verkar liksom finnas två grupper där enligt Dawkins. En grupp som på något sätt har vuxit upp bara med på något sätt att få höra att evolution är någonting dåligt. Medan en annan grupp är mer hårdnackat då verkar vara väldigt skeptisk till det här. Och Dawkins menar att det går ändå att föra en diskussion kring de här frågorna med den första gruppen.
Det är konstigt att det är så kontroversiellt. Men jag har svårt som uppväxt i Sverige liksom att förstå det, att det skulle kunna vara så kontroversiellt med evolution.
Det är faktiskt en bra sak du säger där, att vi är uppvuxna i en del av världen där religion kanske inte är lika stark som tidigare. Men det är klart att man har vuxit upp under helt andra förutsättningar, så är det kanske mycket, mycket svårare att ifrågasätta det här. Jag minns vårt talk med Sam Harris och utmaningen att diskutera med en person som på något sätt i alla lägen kan slänga in det här att bra eller dåligt agerande moraliskt sett, det leder eller leder inte till att man hamnar i paradiset. Så att det är svårt att argumentera mot den typen av förhållningssätt.
Ja, verkligen. Det går inte att komma runt det på något vis.
Samtidigt tycker jag menar, det är lätt att bli väldigt kritisk till religion. Jag själv har ju väldigt mycket positiva associationer också till de traditioner som är förknippade med religion. Så jag kan också mycket väl förstå varför man vill hålla kvar vid en religiös åskådning. Därför att man liksom känner kanske att man ifrågasätter mycket av det man har vuxit upp i, traditioner, sociala relationer och de här bitarna. Så att det finns ju en del, ganska många psykologiska aspekter som förklarar varför man håller fast vid en ståndpunkt.
Det köper jag också 100%, verkligen. Men det blir märkligt när man underkänner så stora delar av liksom den vetenskapliga samlade vetenskapliga kunskap som finns idag. Vissa accepterar man, men vissa accepterar man plötsligt inte, för det passar inte in med vad man själv känner subjektivt.
Ja, det konstiga blir konstigt. Blir på något sätt, i synnerhet när en del liksom naturvetare som i övrigt är oerhört skarpa och kritiska, liksom väljer att inte vara kritiska när det är just den här frågeställningen. Mm. Där blir det väl möjligen lite märkligt.
Apropå genetik då, så vill man prata med Richard Dawkins om naturligtvis. Och, något vi tagit upp flera gånger tidigare, det är att genetik påverkar vår personlighet. Den dikterar inte vår personlighet, men det påverkar vår personlighet. Och med vår ökade kunskap om genetik, vad betyder det för synen på oss själva?
It would be surprising, since genes affect everything else, it would be surprising if genes don't affect our personality. That doesn't mean in a very rigid, deterministic way. It doesn't mean that if you're a personality type A person, you cannot ever change. You can. So it's always a statistical effect. It's always a stochastic effect, not a deterministic effect.
And the fact that genetics often has been viewed as deterministic is one of the main reasons why people have a hard time accepting it.
It is. And I mean, as I said before, determinism is a difficult philosophical question anyway, but adding the word genetic to it doesn't make it any more difficult.
Richard Dawkins har skrivit en ny bok som heter Science and the Soul, som är en samling av tidigare texter, och där går han in på precis det du sa om den funktion som religion har fyllt, liksom spirituell aspekt och sådär, att liksom att det behovet som religion ofta har uppfyllt skulle kunna uppfyllas av vetenskap istället då.
A number of studies have shown that spirituality in one form or another is correlated to high quality of life. And religion has, of course, tapped into that historically. And now I think science is increasingly starting to do so as well. I don't think it's a coincidence that neuroscience and the interest in neuroscience and cosmology is so huge, because they address really fundamental questions that about who we are and what we're coming from, our place in the universe and so on. But they're doing science from a far better perspective, of course, than religion. How do you see that this role that or this need that science might fulfill?
I suppose in a way that's what I was getting at with the title of my next book, which is just out in Britain. It's called Science in the Soul. And by soul, I mean what you're talking about. I mean the sort of spirituality, not supernatural, but the aesthetic appreciation of the universe, of life, of deep time, deep space, and the aesthetic spiritual feeling that it gives us. It is akin, I suppose, to what religion used to give us, but as you say, so much grander and more majestic.
There's no need for anything else than reality, really. Mm. And it's a fantastic time to live in. I think the scientific progress is increasing by the year. It's palpable almost.
Very much so. And nobody should ever say I'm bored. I mean, it's a sin to be bored at such an interesting time.
Yes, but also science has to be communicated to people so that it's understandable and not, which you've done a fantastic job, of course.
Well, I think many scientists recognize the need for that, and I think many scientists feel over and above doing their research, they ought to be communicating about it. I think the National Science Foundation in America once made it a condition of giving grants that the grant receiver, the scientist, had to devote a certain amount of time to explaining the science to the lay public.
Behovet att kommunicera vetenskap.
Ja, men det är väl, jag menar, tror jag, någonting som både du och jag, Anders, liksom tycker är en viktig poäng, och det är ganska kul. Mm. Det är ju, jag menar, vetenskap och kanske i synnerhet psykologi, psykiatri, neurovetenskap är ju otroligt fascinerande. Alltså, otroligt fascinerande för att det faktiskt kan säga någonting om vem vi är. Och jag menar, framtidsmöjligheterna är helt outgrundliga. Alltså. Man bara tänker sig de sista 10-15 åren, vilken utveckling vi har sett. Vad kommer hända om 10-15-20 år? Alltså, det är häpnadsväckande.
Ja, det är verkligen otroligt och lite grann för att titta in i själens maskineri lite grann. Och neurovetenskap och psykiatri kan inte besvara alla frågor om mänsklig natur, naturligtvis inte så, men den kan besvara en del sådana frågor som jag tror att vi är svårt att få svaret på annat sätt.
Ja, jag tänker lite, jag menar som Einstein, han vad jag förstår blev väl religiös på gamla dagar liksom. Men jag menar, när vi träffade Kandel i New York så verkade det inte alls vara fallet. Han verkar vara helt övertygad om att neurovetenskap kunde kunna förklara varenda minsta mänskligt beteende i detalj. Alltså. Mm. Så att det behöver inte bli så att vi behöver vända oss till religionen när vi blir äldre, utan kanske det är så att vetenskapen, och i synnerhet den vetenskap som vi nu börjar se utvecklingen av, kommer att kunna ersätta liksom det spirituella komponenten av religion som vi alla människor behöver.
Mm, som det har visat sig i undersökning på undersökning att vara spirituell är kopplad till ökad livskvalitet. Det har man sett många gånger, men att vara spirituell är inte samma sak som att vara religiös.
Nej, jag tror ju att, jag menar, om det är någonting som i den här, ska jag säga, lite postmodernistiska tillvaron vi lever, att det är svårt att säga vad är det egentligen som är viktigt, vad är det egentligen som är på riktigt, så tror jag att de flesta ändå är överens om att man vill leva ett gott liv, alltså någon slags hedonistiskt perspektiv. Och i det här så tror jag att spiritualism är en viktig komponent. Vi behöver ha någonting att känna att vi tror på, att vi har intresse för och så vidare. Tillsammans naturligtvis med sociala relationer som många sådana spirituella, ska vi säga, situationer kan erbjuda.
Det pratade vi om med Dilip Chester bland annat. Kan man gå tillbaka till den podden?
Ja, och jag hade faktiskt i en framtida podd så kommer vi diskutera med John Cain som är en stor schizofreniforskare från också New York. Och vi hade en diskussion som jag är lite osäker på om den fångades i intervjun där, men pratade väldigt mycket om spiritualism, just att det är en oerhört viktig aspekt i att känna sig vara en del i någonting större. Just den känslan tror jag är oerhört viktig för oss människor.
I och med att vi båda då har intresserat oss för att kommunicera vetenskap så kunde vi inte låta bli att fråga Richard Dawkins om hans tips om det. Och så vad är trixen när man ska kommunicera vetenskap till allmänheten?
I'm not sure I know what the trick is. Einstein said everything should be as simple as possible, but no simpler.
That's my favorite quote.
Yes, it's a good quote. I think it's, I don't know what the trick is. I mean, I try to put myself in the position of the reader and imagine that I was the reader. What words would I stumble over? What phrase might I misunderstand? I put myself in the position of a variety of different readers. Almost unconsciously, when I read through what I've been writing, I almost unconsciously imagine that I'm reading it through the eyes of some particular individual that I know, and then I say, "Oh well, she wouldn't understand that. He would make a mistake there." So I've got to change those. It's like a kind of Darwinian selection of the words in my prose.
One thing I want to ask is about evolution. It's such a slow process, and our brains are perhaps not, well, they have not adapted to or to grasp periods of time such as thousands of years or tens or hundreds of thousands of years. So that's why it's difficult for people, because we don't see any change in our lives when it comes to evolution. How do you bring it across in a way that it relatable to people?
Well, it is not that difficult when you compare it to the difficulties of explaining relativity or even more quantum theory. I mean, they're really, really difficult. But just to get across the idea that a very, very slow process takes a long time to show itself, and you look at the hour hand of your watch and you cannot see it move, but you come back in a few hours' time and it has moved. And so it's not that difficult to grasp that. Or a child turns into a teenager, turns into an adult, turns into a middle-aged person, turns into an old person. We all know that. We all accept that. But you don't see it happening. As you watch somebody, you don't actually see them age. So we're actually quite familiar with the idea that things take time. And it only takes decades for a human body to change. It takes tens of millions of years to get an evolutionary change, but it's the same process of small change gradually mounting up over long time periods.
Mm, det var några masterclass i scientific storytelling.
Ja, nej, men han är ju fantastisk, Dawkins.
Han har ett otroligt språk. Det är en fröjd att lyssna på bara så här, tycker jag.
Ja, verkligen.
Ett ämne vi återkommer till i den här poddserien är ju hur artificiell intelligens påverkar oss och inte minst påverkar arbetsmarknaden och riskerar ersätta en massa jobb. Och det tyckte jag också var intressant att höra vad Richard Dawkins hade för syn på.
In a way that's been going on for a while, not with artificial intelligence but with technology generally. And we've suffered revolutions like the industrial revolution, which completely changed the way people lived, and people moved from the country into the towns, worked in factories, worked on assembly lines. So artificial intelligence is in a way just carrying on the same tradition, but it could be a lot more serious, because it could be that even the more sophisticated jobs that one thinks of, like being a lawyer or a doctor or a banker, will be taken over by machines, not just the manual jobs. And some people that I respect are very worried about that. And I suppose in a way I am too. I'm also excited by it, though, because I like not the idea that people lose their jobs, but I like the idea that we can finally understand how the mind works so thoroughly that we can even build machines that do it, even maybe build machines that are conscious.
Yes, and of course more intelligence is probably better, because intelligence has taken us so far. But at the same time, Sam Harris has been a guest on the pod, and Elon Musk and so on. Many of them have expressed fears or concerns, at least about AI and what it could
I
be.
I know, yes. I agree with you. I mean, there are good reasons for fear. But at the same time, I'm excited by it, because as a scientist, the idea that we can actually understand the mind to the extent that we can simulate it fully, even consciousness. I mean, that's a staggering thought. But it's got to be sort of true, because there's nothing else apart from physics going on in your brain.
No. But we also, this problem, the consciousness problem, I think it's the ultimate scientific problem.
Yes, and I do too.
And we asked it to many of our guests, and whether we will be able to solve the hard problem. And the answers differ tremendously. Some really says that, no, we will never do that. And others, such as Eric Kandel, says, yes, we will probably do that in 100 years. You think we will?
Well, I think we will. On the other hand, my gut says we won't. My mind says we will.
Why does your gut say we won't?
Oh, because subjective consciousness is such a baffling thing. I mean, the feelings that I have of looking at this white tablecloth, looking at these brown chairs. I mean, what is that about? It's, you know, I know I have consciousness, and I believe you do, but I can't share your consciousness.
Exactly.
All sorts of mysterious things about it.
But your mind says we will solve it and understand it.
Well, because I believe that there's nothing going on in the brain that isn't physics and chemistry. So yes. Yeah.
And I don't buy this argument that maybe we're not, our brains are not advanced enough to deal with that, because we're just hunters and gatherers on the savannah. Well, then we should not be able to discover the theory of relativity either.
Well, it is remarkable that our brains designed for life on the savannah have mastered relativity. I mean, that's astonishing in itself. That doesn't mean we can master everything, however. I mean, it's perfectly possible that there are problems too deep for us.
Fantastiskt ändå, tycker jag, att Dawkins verkar slira lite på huruvida det är liksom the mind eller the gut som har överhanden. Mm.
Det är en bra poäng, precis. Det är en liten, exakt. Ja, det var dagens diskussion med Richard Dawkins, som var gäst här i Psykiatrikerna för andra gången. Tack för att ni har lyssnat på Psykiatrikerna med mig, Anders Hansen, och min kollega Simon Kjage.
Den här podcasten har möjliggjorts genom Otsuka och Lundbeck. People creating products for better health worldwide with progress in mind.